till nytt språkrör för Miljöpartiet De gröna har ni valt Amanda Lind.
Amanda Lind har valts till nytt språkrör för Miljöpartiet.
Jag är så oerhört glad, stolt och hedrad.
Men kan hon rädda partiet?
Man kan nog inte påstå att hon är någon slags väljarmagnet. Men partiet hoppas väl förstås att hon ska kunna bli det en dag.
På en kvart får du veta hur Miljöpartiet gick från älskat och omfamnat av både högern och vänstern till att bli det parti som är mest ogillat av alla.
De har till och med gått om Sverigedemokraterna när det gäller vilket parti som är mest ogillat.
Det är den 30 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Maggie Strömberg, politikreporter på SvD. Maggie, kommer Amanda Lind kunna rädda Miljöpartiet?
Svårt att svara ja eller nej på den. Det är en chansning verkligen om man gör det. Hon verkar i alla fall, såg jag på tv i morse, vara inställd på att leda partiet under en lång tid tillsammans med Daniel Heldén, som ju också är relativt nyvald. Och det tror jag kommer vara bra för Miljöpartiet, som har haft väldigt stökigt under ganska många år med språkare som sitter rätt så kort tid och som inte heller väljs tillsammans. Nej. Och då har de inte heller riktigt en gemensam tanke om vad de vill göra med partiet.
Mm.
Så det tror jag i alla fall är en fördel i den här situationen.
Mm. Ja, men precis, för hon valde sig nu i helgen till nytt kvinnligt språkrör. Vad kommer bli hennes största utmaning?
Ja, men egentligen en så här tråkig sak som inte vanligt folk kanske tänker så mycket på, men som är väldigt viktigt för politiskt parti, det är ju att Miljöpartiet saknar ju representation på jättemånga platser i landet. Mm. Alltså man har inte lokalföreningar, man sitter inte i kommunerna, man har åkt ur regioner allmänt. Alltså många lokala miljöpartister är ganska ensamma, samtidigt som det är rätt så tufft att vara miljöpartist idag.
Mm.
Så att det är ju partiets stora och kanske lite dolda utmaning. Sen har det ju varit mycket bråk internt här i Stockholm på partikansliet. Och det kommer ju också behöva vara någonting som de här tar i tur med.
Ja. Maggie, man hör ju på dig att du är en expert på Miljöpartiet. Och jag måste bara fråga dig, varför blev du det?
Jag skrev en bok om Miljöpartiet som kom ut 2016 som heter Vi blev som de andra, Miljöpartiets väg till makten.
Mm.
Det var ett förlag som frågade mig om jag ville skriva den, och då skulle den skildra partiets uppgång. Det här var ju under Miljöpartiets storhetstid, alltså hur gick man från att vara ett litet flumparti till att bli ett stort och trendigt parti, eller ett större och trendigt parti. Jag la 4 år på den där boken och då följde jag partiet väldigt, väldigt nära. De släppte in mig på mycket. Jag var med under lång tid. Men när jag hade hunnit skriva klart den, då hade det börjat dala för Miljöpartiet. Så det blev en annan bok än vad det var tänkt från början.
Mm. Det är lite samma tema som vi ska prata om idag. För du har också skrivit nu en lång text i SvD om hur MP gick från att vara så populära och liksom omkramade till att bli mer ogillade än Sverigedemokraterna. Det är ett parti som brukar hamna lågt i sådana mätningar. Det är därför man tar den som referenspunkt, eller hur?
Ja, men precis. Jag har faktiskt fått en hel del reaktioner från Sverigedemokraterna som har varit upprörda över den här jämförelsen och sagt, vi har ju så starkt väljarstöd. Hur kan du säga så där? Men det man pratar om i det här fallet är valforskningens antipati och ogilla siffror. Valforskningen mäter ju mycket mer än vad vi röstar på. Så de brukar också fråga väljarna i samband med val, vilket parti skulle du aldrig kunna tänka dig rösta på? Vilket parti tycker du sämst om? Och där har SD alltid tidigare varit mest ogillat.
Mm. Och nu är det MP.
Ja.
Men för att förstå vad det är som har hänt, så kanske vi måste påminna oss om den tiden när Miljöpartiet var så här populära. Berätta.
Det är ju kanske inte ens så att folk minns det här idag. Det känns nästan, det är verkligen en annan tid. Men valet 2010, då var ju Maria Wetterstrand språkrör för Miljöpartiet. Och hon var svensk politiks superstjärna. Det skrevs en bok om henne som hette Kronprinsessan. Och folk såg liksom henne som en framtida statsminister. Samtidigt så såg man i europeiska storstäder så såg man en grön våg. Alltså den urbana medelklassen i städerna blev väldigt intresserad av de här frågorna. Och man såg framgångar för gröna partier på flera håll. Och det här hände också i Sverige. Och jag beskriver i min text hur reportrar som Niklas Orenius och Mustafa Chan gick runt på Nytorget och tittade på hipsters. Och var så här, vad är det här för ny trend vi ser? Hur har alla blivit miljöpartister plötsligt? Och du vet, kändisarna ville vara med. Man kunde inte gå på ett miljöparti-event utan att det var fullt med liksom, hippa kändisar.
Mm.
Och man såg också då att röstsiffrorna steg i just så här Södermalm eller på Möllevången i Malmö eller Majerna i Göteborg. Typiska sådana platser.
Mm.
Och det jag skriver om i min text är hur Miljöpartiet väldigt aktivt arbetade just med den här ogilla faktorn och ville satsa allting på att få komma in i regering. Man hade varit stödparti till Socialdemokraterna under väldigt lång tid. Då började man skala av en massa sakpolitik som uppfattades som obekväm. Alltså man jobbade för att göra partiet mer lättillgängligt och tittade just på den här ogilla faktorn. Vad är det som gör att så många väljare ogillade Miljöpartiet?
Och vad såg man då? Vad var det man tog bort för någonting?
Man identifierade då ett antal nidbilder och så såg man till att befinna sig i sammanhang som gjorde det annorlunda. Och vid den här tiden så gjorde ju Moderaterna precis samma sak, men på andra sidan i politiken, där man ju var det nya arbetarpartiet. Man slutade med pärlhalsband och såg till att så här, folk i bygghuttarna kan rösta på Reinfeldt. Alltså det var en liksom ompositionering och precis samma sak gjorde Miljöpartiet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Men hur mycket var det då att MP hade jobbat aktivt på att ändra bilden och hur mycket var att den tiden bara var rätt för MP och att då kanske miljöpolitiska värden ansågs goda och någonting som man ville förknippas med?
Ja, men så var det verkligen. Samtidigt var det ju arbetslinjens tid och det var precis sådana saker som Miljöpartiet suddade bort, medborgarlön, arbetstidsförkortning, och det gjorde man ju för att kunna vara valbara för fler. Och samtidigt var det här en tid då integritetsfrågor var väldigt stort i debatten. FRA-lagen kom, människor ville ladda ner, Piratpartiet kom in i Europaparlamentet.
Mm.
Och Miljöpartiet var ju väldigt liberala i de frågorna och blev också då älskade av högern. För att det här var ju en tid när alliansregeringen då gick i en annan riktning i de frågorna.
Mm.
Så att de blev plötsligt legitimerade på alla håll.
Så att det var liksom att Miljöpartiet, de skalade bort den politiken som de hade som var obekväm för de stora massorna. Och det var, ja, så de liksom blev omkramade.
Och de som var med på den tiden säger ju att det här kan ju partiet göra igen. Jag pratade med en av de här strategerna som heter Magnus Johansson Hässling. Och han säger då att då, men då får man titta på den här tidens vindar. Finns det någonting med vår politik som vi behöver göra upp med? Kan man förändra den så att den passar med det människor vill ha idag?
Mm. Hade han något exempel då?
En sån sak som inte just han säger men som många andra pratar om är ju, ska Miljöpartiet hålla på att driva den här väldigt liberala flyktingpolitiken eller ska de lämna den och istället fokusera på klimat och miljö helt och hållet och då kanske också hamna mer rätt i tiden? Det där sitter ju väldigt djupt i Miljöpartiet, jag tror inte det kommer hända, men det finns ju folk som resonerar så.
Mm. Om vi är kvar i den här tiden då, då var Miljöpartiet jättepopulära. De gjorde ett rekordval till Europaparlamentet 2014. Liksom de omkramades av högern och vänstern. Men sen hände något. När började MPs popularitet dala?
Ja, man ser ju ett tydligt trendbrott i valet 2018. Då har någonting hänt. De flesta internt i partiet brukar förklara det här med tiden i regering. Den där första tiden efter valet 2014 var ju väldigt stökig för Miljöpartiet. Flera skandaler, Mehmet Kaplan tvingades avgå. Sen så tvingades språkröret Åsa Romson avgå. Mycket konflikter och kriser. Och sen så hade man dessutom då gjort ett antal skarpa vallöften som man hade väldigt svårt att hantera. Man fick kompromissa om flyktingpolitiken. Regeringsarbetet var ganska tufft för ett parti som aldrig hade varit med om det och som också ska då samarbeta med Socialdemokraterna som är väldigt vana vid att sitta i det där huset. Det är den interna förklaringen. En person som jag pratade med till det här, den här artikeln pekade specifikt ut Åsa Romsons tal i Almedalen 2014. Alltså mellan succévalet i Europaparlamentet och riksdagsvalet som var samma höst. Då var det Almedalsvecka och Feministiskt initiativ gick jättebra i opinionen. Kändisarna var plötsligt på FI-evenemang och inte på MP-evenemang längre. Och det stressade dem, det stressade andra partier också, men främst Miljöpartiet. Och Åsa Romsson höll det året sitt tal om vita, heterosexuella, medelålders män och deras ansvar för klimatkrisen.
Vi i Miljöpartiet ifrågasätter nämligen vad det är som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska gå före kvinnan som åker varje dag buss och tunnelbana till jobbet. För de flesta av oss, vi är inte vita, heterosexuella, medelålders män. Vi är människor.
Och det där landade inte så bra. Och efter att Per Bolund, tidigare språkröret, har till exempel tagit avstånd från det där talet i efterhand och sagt att det inte var bra för partiet. Och den personen som jag pratade med som pekade ut det här sa att efter det kunde man också se hur man plötsligt började bli då attackerad av kända högerdebattörer. Det hände någonting för partiet där man hade som gått ett steg för långt.
Så det där glorian började falla av lite grann?
Skulle man kunna säga. Man ser ju, alltså det är ju svårt att peka ut exakt, men man ser ju någonting där. Jag minns den där kvällen i Almedalen hur jag pratade med representanter för ungdomsförbundet som var så glada över Åsa Romsons tal och sa att det kändes precis som ett grön ungdomtal. Och kanske var det liksom det som var problemet också.
Det var för radikalt.
Ja, för den där breda mittenväljaren som Miljöpartiet vid den tiden också hade.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Och nu är vi ju här, Maggie, slutet av april 2024. Som du berättade där i början så visar nya mätningar att Miljöpartiet nu är det mest ogillade partiet. Märta Stenevi har lämnat som språkrör. Så det har varit tufft för Miljöpartiet ett tag och gått liksom inte heller superbra i opinionen. Vad är partiets analys kring att det ser ut så här?
Men det där med regeringstiden, där finns det liksom en aspekt till som är att de menar att de ses som etablissemang och får ta ansvar för massa saker och att det spelar in. Det är jag lite tveksam till om det faktiskt stämmer fortfarande. Nu var det ju ett tag sedan de satt i regering och de hoppade ju också av under sista mandatperioden. Så lite, jag tycker den förklaringen börjar bli lite gammal. En annan sak som man pratar jättemycket om internt är ju att det har varit väldigt mycket kampanjer mot Miljöpartiet. Och det såg man ju redan, alltså när Amanda Lind föreslog som nytt språkrör, då började det genast dyka upp så här olika bilder på internet med citat som hon hade sagt som såg ut att komma från Miljöpartiet, fast det var någon annan som hade gjort dem. Det var liksom negativ kampanjning. Och det har ju funnits en väldigt stark högerkritik mot Miljöpartiet eller högerkampanj mot Miljöpartiet som nog också har haft väldigt mycket effekt. Det är också det parti som enligt Brå är mest utsatta, de politiker som är mest utsatta för hot. Man kan ju se, alltså efter valet 2010 så gjorde Miljöpartiet en migrationsöverenskommelse med alliansregeringen på Fredrik Reinfeldts initiativ. Det var ju det året som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och Reinfeldt ville att de inte skulle få något inflytande. Han ledde en minoritetsregering och gjorde därför upp med Miljöpartiet om migrationen. I efterhand när migrationsopinionen svängde och Moderaterna ändrade sig om migrationen, då har man ju väldigt, väldigt aktivt velat ta avstånd från den där uppgörelsen och också lägga skulden för den på Miljöpartiet. Så det är också en del i det där kampanjen, att man vill ta avstånd från dem.
Och man kan väl säga att det som gjorde Miljöpartiet stora då på den tiden, de frågorna är ju inte alls så populära idag bland väljarna.
Nej, och en fråga som klimatfrågan är mycket mer polariserande i opinionen. Rättspolitiken går åt ett helt annat håll. Integritetsfrågor, det är få som bryr sig om dem idag.
Mm.
Så att, absolut.
Mm. Ja, men de har lite att jobba på då. Amanda Lind ska ju nu vara en av språkrören som gör det här arbetet. Vad säger hon själv? Alltså, hur ska hon vända på det här?
Hon pratar ju mycket om att det är viktigt att Miljöpartiet ska bli ett stort parti igen, något omtyckt parti igen. Det finns också en intern debatt om. Det finns de som tycker att det är ganska bra att vara ett sånt här spetsigt, ogillat parti. Men Amanda Lind tillhör inte dem. Hon vill vända detta. Miljöpartiet har ju fått mycket kritik för att deras miljöpolitik har slagit hårt mot landsbygden till exempel. Det är en sån sak som, där hon vill då tydligare ta in det perspektivet när de tar fram politik och tror att det kanske ska vända nidbilderna av Miljöpartiet på det sättet.
Mm. Till exempel kunna kompensera vissa grupper för vissa förslag.
Ja, precis. Mm. Så får vi se om det räcker. Det är ju också en lösning som Miljöpartiet har pratat om tidigare. Men Amanda Linds fördel, hon har ju varit kulturminister. Hon är ändå ganska känd jämfört med flera andra kandidater och jämfört med vad Märta Stenevi var när hon tillträdde till exempel.
Mm.
Det kanske är en fördel för henne.
Mm. Och till sist Maggie, tror du att MP kommer kunna bli ett sånt där stort parti igen?
Alltså de var ju aldrig jättestora, men om man skulle bli ett populärt eller trendigt parti igen på det sättet som man var. Kanske, det finns ju i alla fall miljöpartister som hoppas att pendeln ska svänga tillbaka. Och är det någonting man läser när man har bevakat politik länge så är det ju att saker förändras. Allt är inte statiskt.
Nej, du, tack så jättemycket Maggie.
Tack snälla du.
Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.